Men ibland skäms jag lite för att vi bor skilt. Jag vet inte varför. Kanske för att jag föreställer mig att folk tycker att vi inte är så seriösa eftersom vi inte bor ihop. Så är ju inte fallet, vi har varit väldigt länge tillsammans. Men ändå känns det lite som att det räknas mer om man bor ihop.
Hör du Eva, har du någon gång levt som särbo i ett förhållande?
Nu har jag, men det är ju liksom 20 år sedan. Ja. Alltså, jag tror ju att de flesta säkert har levt som särbo i något skede. För det är ju bara i reality-tv som man blir ihop och flyttar ihop så där i samma sekund. Så säkert alla som har haft en kärleksrelation, så säkert har man bott på olika adresser där åtminstone i början. Så det borde vi ju en tid i varsiga hem, jag och Jonas, innan vi sen flyttar ihop.
Mm. Ofta brukar man ju tänka det där med att det här med att bo ihop, att det är någon typ av mätare på att relationen är liksom sådär på allvar.
Mm.
Att om man verkligen gillar varandra, så då ska man också orka plocka upp den andra sockor och sånt här.
Dela vardagen sådär till 100%.
Ja, att man ska på något vis leva i någon typ av symbios. Och vi tänkte lite på det här med att vara särbo, att är det månne någonting som är ovanligt? För oftast pratar man ju mer om samboskap, eller vad ska man, boskap.
Ja, lite boskap.
Ja, att vara sambo, men att sällan prata man om det här med att vara särbo. Men jag tittar faktiskt här lite på undersökningar på det magiska interwebben, och där står att cirka 35% av människorna som bor ensamma rapporterar att de är i en stabil romantisk relation, men att de väljer att leva som särbo frånskild från sin partner.
Det är många det. Det är liksom mer än en tredjedel.
Ja, det gäller både män och kvinnor, att det är bara 1% mera av kvinnorna som uppger att de är särbon. Och sen så visar också den här undersökningen att ju yngre man är, desto mer sannolikt är det att man har en längtan efter att bo ihop, medan att sen när man blir lite äldre, så då föredrar man då att bo isär.
Men det är ju just så där, för där tycker jag märker i min bekantskapskrets också, att när vi var yngre så var det helt självklart att hittar man nu en partner åt sig, så nu flyttar man ju ihop, och det är ju också en ekonomisk grej helt enkelt. Jag menar, jag och Jonas, när vi träffades, vi var båda studerande. Det var helt klart att livet blev ju rikare när vi kunde dela på hyra och alla kostnader och så här.
Mm.
Så det var helt givet därför. Men så var det nog kanske också lite där man såg det som normen. Att det är ju det där man gör när man har hittat någon, att man flyttar ihop. Men nu när mina bekanta börjar vara inre på andra, tredje, fjärde dukningen kanske redan, så det är inte alls någon sån här grymt race med att man måste flytta ihop. Att det kan vara helt kul att ha en partner som bor för sig och kanske har barn för sig och så här. Men att man inte nödvändigtvis måste få till den här ljuvliga tomtebolyckan i ett hus med en snickerier på verandan. Det är liksom inte det som är det enda idealet, utan kan gå riktigt bra att ha lite någon sorts turbo upplägg. Mm. Är det lite det, Hanna, du skulle vilja ha också? Om den där drömprinsen nu skulle ploppa fram?
Ja, jag tror det. Eller jag vet det.
Inte får han flytta in i ditt hus i alla fall.
Nej, usch, nej. Han får nog bo i sitt eget hus någonstans. Nej,
men alltså, beklagar prinsen. Det blir ett fint hus, men nej, du får bara komma på besök med en blomsterkvast i handen.
Det får du väldigt gärna göra, ja. Nej, men alltså, jag har ju bott själv med mina barn så länge, så att jag ser det som ganska osannolikt att jag på något vis skulle kunna göra utrymme i mitt hem för någon ny person. Dessutom om den personen skulle ha egna barn, så tycker jag att det skulle kunna bli väldigt, väldigt besvärligt det där med att på något vis vara en ny familj. Så att jag ser nog det som så att man skulle kunna dela väldigt mycket. Man kan ju sova över hos varandra och så här, men att man inte behöver bo ihop. Och det är ju förstås så, som du sa Eva, att nu är vi ju, jag är ju medelålders, så att jag har ju hunnit liksom tjäna ihop lite mera pengar än vad man kanske har då man är 25 och just ska börja bege sig ut i arbetslivet. Att jag behöver inte heller bo ihop med någon liksom av ekonomiska orsaker.
Precis.
Så det är ju också en sån där grej. Och så tror jag också det där som du sa, att om man är yngre och träffar någon, att då kanske också det finns det där med familj i bakhuvudet. Att det kanske inte så många 25-30-åringar som bildar familj medan de är särbor. Så där att det tror jag är lite mer ovanligt.
Men det är väldigt intressant det här, för att vi har fått in en drös med brev. Och jag skulle säga att ni är nästan alla väldigt särbo-positiva. Tycker att det här upplägget är jättebra. Ni har valt det här för att det är det som fungerar bäst. Men här till exempel ett brev från signaturen distanssärbo 40+, som skriver så här. Jag och min särbo har varit ihop i drygt 5 år, och i vårt fall är det barnen som är orsaken till särboendet. Hans barn är redan i sina sena tonår, och mina yngsta har ännu många år kvar innan de kommer att flytta hemifrån. Och han vill inte börja om från början med barnrulliansen, utan han behöver lugn och tystnad i sin vardag. Ingen del av oss vill heller tvinga våra barn att anpassa sig till en ny familj som lever under samma tak. Och jag tycker om att njuta av barnfritt vuxenliv i ett hem som inte svämmar över av lego och tonåringar hos honom. Det helger mina yngsta barn, inte hos mig. Men det är inte alla gånger lätt att leva isär, speciellt eftersom vi lever i olika länder. Men det fungerar bättre än om vi skulle tvinga oss själva och vår barnaskara till någonting som inte känns rätt. När mina barn har flyttat hemifrån ska vi slå ihop våra hushåll. Men fram tills dess är det två hem som gäller. Och jo, jag känner faktiskt att jag åker hem när jag åker hem till honom, även om jag inte bor där. Och likaså tycker jag ju att min lägenhet är hans hem. Jag kan ännu tillägga att mitt äldsta barn bodde sina två första gymnasieår hos min särbo. Och några av hans barn, de råkar bo i samma stad som jag, så vi umgås ofta utan att han är på plats. Så någon form av familjekollektiv har vi faktiskt lyckats skapa trots att vi inte bor under samma tak eller ens i samma land.
Nu skriver jag distanssärbo 40+.
Låter ju jättebra.
Ja, men det här låter ju som ett härligt upplägg på det sättet. Att man kan liksom umgås med dina barn och mina barn och jag är här och du är ett annat land och att man liksom ändå lyckas få ihop det. Att bo i olika länder tycker jag skulle vara någonting av en logistisk utmaning. Men det här verkar ju ändå ha lyckats få till ett fungerande koncept.
Ja, det beror ju lite på att bo hon liksom i Jakobstad och han i Uruguay så är det säkert knepigt. Men om det inte är sådär jättelångt det där fysiska avståndet så kanske det här inte behöver vara så himla krångligt. Mm. Det är långt mellan dig och mig också, Hanna, fast vi bor i samma land.
Ja. Men du vet, som Anne på Grönkulla sa, true friends are always together in spirit.
Så är det. Mm. Jag är Anne, du får vara Diana. Ja. Pax.
Det passar bra det. Hej, här var Lycklig särbo 40, var lite inne på det här samma just med barnen och att de kanske är orsaken till att man väljer att leva som särbo. Den här brevskrivaren skriver så här. Vi har valt att vara särbor medan barnen ännu bor hemma och det här mest för barnens skull. Vi bor i olika städer så någon skulle behöva byta skola om vi skulle bo ihop. Och vi har båda diverse andra utmaningar med våra barn som skulle skapa drama och huvudvärk åt den andra familjen helt i onödan. Dessutom så har vi totalt 5 barn tillsammans så det skulle krävas ett stort hus med många sovrum. Och hellre vill vi att barnen gillar att umgås med varandra men att de också har tid att bara ta det lugnt med ursprungsfamiljen. Det är ju ändå inte barnen som har valt att föräldrarna ska skiljas, så jag vill inte göra ännu en stor förändring på deras bekostnad genom att flytta ihop. En stor nackdel med att flytta ihop skulle dessutom vara att jämka alla regler med barnen. Hur ska man få 3+2 barn med helt olika uppfostran att känna att det är rättvist i deras gemensamma hem? Dessutom har jag och min särbo en fantastiskt fin relation som jag tror att hjälps upp av att vi bor skilt. Vi pratar mycket i telefon och då automatiskt om viktigare saker än vem som ska ta ut soporna. Och paradoxalt nog så är vi mera intima och ärliga emotionellt än om vi hade bott ihop. Så jag Lycklig särbo 40.
Också många bra poänger där och jag tycker att det låter klokt resonerat det här att man inte, men just med det här som hon skriver, att barnen har ju inte valt de här skilsmässorna. Mm. Och då ska de kanske inte heller med våld måste tvingas ihop med en ny bonuspappa och något bonussyskon och så här. Det kan ju också bli hur bra som helst. Jag vet att det kan funka fint, men jag tycker också att man ibland ser att folk kanske lite hossar in i det upplägget. Att man är så kär och man tror att det här kommer att bli jättebra och sen blir det inte speciellt bra för även om barnen kanske kommer överens om man äter en middag på Pizza Hut så är de inte alls överens när de står i vässakö på morgonen.
Precis, ja. Ja, och jag tycker jag har sett det också i min egen bekantskapskrets som har då kanske lite hossa med det där med att flytta ihop och dessvärre så blir det ju ofta nog barnen som hamnar i kläm där. Och sen också som den här skrev att det här med att om man ska få in 5 barn och 2 vuxna i ett hus. Det ska vara ett stort ganska stort hus för att det ska funka. Och sen också det här att båda de här barnaskarorna har olika uppfostran.
Ja.
Och det där tror jag nog att kan bli ganska så besvärligt.
Precis, och sen kanske det kan ju också hända att man är barnet till 2 frånskilda föräldrar som samtidigt ungefär hittar nya partners som har barn. Och då kanske man ska liksom slängas fram och tillbaka mellan 2 bonusfamiljer.
Mm.
Det kan ju bli fullständigt kaos. Så att har man den här ekonomiska möjligheten att dela upp det så tror jag nog att det kan vara en lösning som funkar bättre, åtminstone nu där i början. Det kan ju hända att sen när alla har vant sig vid varandra och att det känns bekvämt och smidigt och hur naturligt som helst att alla flyttar ihop i det här jättehuset. Men jättebra liksom att, som den här lyckliga särbon här skriver, att deras relation blir egentligen bara starkare och bättre och ärligare av att de inte är tillsammans hela tiden.
Ja, att man pratar liksom om saker som verkligen betyder någonting istället för att hålla på och tjafsa just om de här soporna och legobitarna på
golvet. Nu måste du säga till dina barn att de också ska ställa in i diskmaskinen, för mina barn gör det hela tiden automatiskt, för så har vi gjort alltid.
Precis. Ja. Och så är det så. Och då får man leva med det. Ja. Jag tänker ännu tillbaka till det här att om man bor isär, att det på något vis kanske skulle kunna vara en indikator på att relationen inte är så allvarlig eller att den kanske till och med är på väg att gå mot sitt slut ifall man väljer att flytta isär. Och här har faktiskt signaturen Höstbarn skrivit om det här, just att bo ihop men sen inse att det här går ju inte alls och sen flytta isär och så whips blev det mycket bättre.
Höstbarn skriver: jag är jättenöjd. Vi bodde ihop men det funkade inte. Min man skulle vilja att vi bodde ihop, men det blir mindre bråk och tjafs så här. Dessutom har vi olika uppfattning om hemmet. Jag är pedant och han är slarvig. Jag trivs med att vara ensam, han vill umgås, så på det sättet är det lite knepigt. Och de veckor som han har barnen är det mera balans, kan jag tycka. Nackdelen är förstås den ekonomiska biten. Det är såklart dubbelt dyrare att bo så här. Det går inte bort sig ifrån. Men vad gör man med ett hem där man enbart känner stress och inte kan varva ner? Hemmen måste vara fredat för återhämtning. Men ibland skäms jag lite för att vi bor skilt. Jag vet inte varför. Kanske för att jag föreställer mig att folk tycker att vi inte är så seriösa eftersom vi inte bor ihop. Så är ju inte fallet. Vi har varit väldigt länge tillsammans. Men ändå känns det lite som att det räknas mer om man bor ihop. Eller så är det här någonting jag bara inbillar mig. Jag vet inte. Jag rekommenderar ändå särboende starkt i alla fall om man kommer på sig själv med att gå och tänka att det skulle passa en själv bättre som boendeform, men ändå vill fortsätta att leva med sin partner. Så resonerar Höstbarn. Intressant med den här skammen, eller den här tanken om att tänk om folk tror att vi inte är riktigt ihop så där på allvar för att vi har olika hem.
Ja, och speciellt om man har bott tillsammans tidigare. Att det här verkar ju att de hade delat hem först men sen insett att okej, det här inte funkar. Och sen valt att flytta isär. Att det här brukar ju vara då att vadå, ska ni flytta isär? Att är det slut nu? Men det kanske kan istället vara början till någonting nytt och mycket bättre.
Ja, jag kan bra förstå det där. Jag menar, man kan ju träffa en underbar person som är ljuvlig att umgås med och så där kanske övernatta med ibland, men som är helt odräglig att bo ihop med. Men just där att är slarvig. Jag är också så där att jag tycker gärna att det får vara ganska prydligt och så att man har koll på saker. Så jag kan bra förstå att skulle man ha en riktig slarvare där hemma så skulle man ju vara irriterad i onödan och kanske lite glömma bort att han var ju nog faktiskt ganska ljuvlig, men jag ser just nu bara de där skitiga strumporna.
Och smulorna är här igen, som jag torkade bort för en minut sedan.
Precis.
Ja, kan du inte ta och stänga brödpåsen efter att du har tagit en smörgås så inte torkar.
Men vad ska du säga om dig och ditt omdöme till exempel, Hanna? Att ser man lite annorlunda på par som inte bor ihop? Är det så att man tycker att kanske de inte är nu riktigt på allvar då?
Men jag skulle inte säga kanske i min ålder, som sagt, att vi är ju båda 40-plussare, att jag skulle inte säga att man i det här skedet skulle lägga liksom någon värdering i det. Och jag tror också att många i den här rollen ändå har barn som fortfarande bor hemma. Att jag tror nog att det finns en större förståelse för det nu, liksom i det här livsskedet.
Precis.
Och sen att man har ju sina jonor och vet du, sina system. Och som jag sa tidigare, att jag har bott så länge själv att jag vet hur jag vill ha det och jag vet hur det funkar. Och vi har liksom ett litet tight team, jag och mina barn. Att jag tror att det skulle vara väldigt svårt att om det sen skulle komma in ett nytt tight team, ska vi säga en potentiell ny man som kanske också har barn. Så jag vet inte, nej, det känns bara spontant så det nej. Så att jag lägger nu ingen värdering i det att hur folk väljer att bo. Att inte, jag menar, vad har jag med det att göra, hur folk bor?
Nej, precis. Jag sitter här och försöker ransaka mig själv och jag kan faktiskt tro, eller jag kan faktiskt tänka mig att jag ibland har resonerat lite så här att de tänker naturligen inte ens flytta ihop, att det blir nog knappast så långvarigt det där. Och det är ju hemskt dumt att tänka så, för här är ju nu alla de här breven övertygar ju nog mig till 100% om att kärleken kan blomstra alldeles utmärkt också fast man har två olika tak över huvudet.
Ja, och jag tycker också att man märker så tydligt i den här veckans brevskörd att det här med att vara särbo är ett ganska bra upplägg egentligen. Och att många tycker att relationen på något vis hålls mer som en kärleksrelation om man slipper det där vardagstjafset.
Mm, precis.
Här var signaturen Maria som också hade skrivit om det här fördelarna med att vara särboende och hur det här kan föra en närmare varandra. Maria skriver så här: jag och min man bodde mer ifrån varandra än tillsammans de första 10 åren av vår relation och under hela småbarnstiden. Hans jobb krävde att han reste 32 veckor i året utomlands och ibland så var han borta 5 veckor i rad. Vi byggde upp ett jättestort förtroende för varandra. Vi lärde oss att kommunicera genom att tala i telefon. Och det här skulle aldrig ha fungerat ifall någon av oss har varit svartsjuka eller osäkra i relationen. Så vi gjorde vårt yttersta för att se till att relationen mådde bra. Men visst var det svårt när barnen var små och jag var trött. Eller när barn och jag själv var sjuka i influensa och mannen ändå måste åka iväg på jobb utomlands. Ibland stod jag och lagade mat med en trotsig 4-åring i köket och tvillingbebisar som klängde i mina ben och talade med mannen som låg i badet på hotellrummet. Mina kompisar undrar hur jag inte var bitter på honom, men jag visste att hade han varit hemma med oss så skulle han ändå ha hjälpt mig. Men summa summarum, jag tror att min och min mans relation är starkare och tryggare just för att vi har byggt upp den på lång distans, säger Maria.
Intressant och jättebra. Och jag förstår precis, eller jag beundrar dem för att det har vi ju varit inne på tidigare också, att distansförhållanden kan vara jobbiga just om det finns minsta liksom tendens till svartsjuka. Att man börjar undra att ja, att hur är det nu sen om han är på sjön eller vad han jobbar med.
Eller ligger han ensam i det där badet dit på hotellrummet?
Ja, han kanske gör det, men att han kanske alltid nu råkar sitta vid frukostbordet mitt emot den här snygga affärskvinnan från Amsterdam. Att kanske det blir lite något sån här wink wink nudge nudge och kanske han ens tänker på något sånt. Jag menar att man bara kan lita så till fullo på sin partner. Att man inte ens slås av såna här saker när man står där hemma med en tvilling i varje ben.
Ja.
Så det är ju beundransvärt.
Ja, att man inte blir bitter, just som hon sa här också, att hennes vänner har undrat att hur är du inte bitter, att man är själv hemma och måste liksom dra det där tunga lasse hela tiden.
Medan ja, men ändå kan man ju heller bli bitter, för jag menar, det är ju kanske inte så att den här mannen har valt nu världens jetset livsstil och bara tänker på sig själv. Det där är det jobb han har och det är också ganska tungt att resa. Jag tänkte alltid när jag var yngre att jag vill ha ett jobb där man får resa mycket. Åh, vad juligt det skulle vara. Nu hatar jag ju arbetsresor. Det är jättejobbigt att vara på väg och få sig systematiserad och inte vara hemma och inte få landa.
Ja.
Så jag menar, de har nog säkert båda tufft på sitt sätt, även om det inte känns så då när hon står där i makaronilådereise och han ligger i badet.
Ja. Men där är det kanske också tillbaka till det här som någon annan här också skrev om, att man fokuserar bara på relationen då man är på distans, eftersom man vet att det, relationen är liksom avhängig av att vi håller den här kontakten. Är man borta 32 veckor av 52 veckor så är det ju ändå majoriteten av den tid som finns tillgänglig som man är ifrån varandra. Att nu ska man ju verkligen vara väldigt förtjust i den där andra då och motiverad att upprätthålla den här kontakten.
Precis, och också det där att man tar ett snack med sin partner, det blir en mer aktiv handling om man är på distans. Man säger att nu är klockan 7 och vi kom ju överens om att vi skulle ringas då, och så ringer man och berättar vad man har på hjärta och vad man har haft på gång. Jag tänker nu sådär att till exempel jag och min man, när vi går där hemma och lorvar om kvällarna, så nu kan det hända att det går en hel kväll utan att vi riktigt pratar med varandra sådär som att nåja, hur är det med dig och vad har du gjort idag och jaha, hur går det på jobbet och så här.
Ja.
För att det är massa barn och det händer grejer och någon var till gymmet och någon ska skjutsa någon någonstans och så tittar vi på tv och är trötta och så går vi och lägger oss, så att inte kanske man har den där liksom, vad ska jag nu kalla det, en sån här medveten diskussion att nu gör vi vår lilla dagliga check-up, hur är det med dig? Det
Exakt.
Behöver inte alls ske automatiskt fast man ser varandra hela kvällarna.
Nej, och det finns ju många som lever i relationer där man inte egentligen talar med varandra överhuvudtaget. Nej. Fast man bor ihop. Så att det är ju inte liksom heller en mätare på något vis att om det är lyckat eller inte. Men kanske också att om man är nu i att man bor under samma tak, att det skulle vara bra att ta en sån här daglig check-up
Det borde man absolut göra.
Eller fast inte varje dag, men varannan dag. Att man i alla fall sätter sig ner och dricker en kopp kaffe och frågar att, men hur är läget med dig?
Precis. Mm. Ja, och det är det som lätt glöms bort om man bor i samma hus. Men om man då är på distans och medvetet måste försöka hålla kontakt, så då sker det av bara farten.
Mm.
Så där ser man, kan fungera minst lika bra på två olika håll. Här skriver signaturen M så här. Man börjar ju alltid som särbo. Om det nu helt enkelt bara är lättast med egna hushåll, så why not? Jag tänker själv att jag har mina ungar och mitt kaos och ett par dagar barnfritt i veckan. Mannen jag dejtar har sina ungar vecka och vi har båda egnahemshus i olika städer. Det krävs nog jävligt stora omställningar i precis allt ifall jag så här som 40-plussare ska börja bo ihop 24-7 med någon kar. Jag ser absolut inget sånt hända anytime soon. Men ska man inte ha barn och bo i någon liten etta någonstans, är det ju bara dumt att vara särbo om man trivs bra ihop. Var det här nu tillräckligt flummigt förklarat, undrar M. Jag förstår nog precis vad M menar. Det var inte flummigt alls.
Nej, och sen det här är ju liksom, båda har egnahemshus i olika städer. Det skulle ju kräva att någon dera hamnar att ge upp sin hemstad. Barnen hamnar att ge upp sina skolor och sina kompisar. Och så här att jag ser nog det också som väldigt osannolikt att man skulle liksom börja med ett sånt gigantiskt projekt.
Vet du en känsla jag får av de här breven? Jag ser dem som ett bevis på att vi är ett ganska jämställt samhälle. För nu ska utgå jag ifrån att det mest är par som består av en man och en kvinna som har skrivit. Det behöver det inte alls vara. Men det är åtminstone många kvinnor som skriver till oss att de trivs som singelboende fast de är i en relation. Och det här bevisar ju ändå att Finland är ett land där det här är möjligt.
Mm.
Jag tittar på mycket amerikansk reality. Där är det ju nästan alltid den här rika karn som försörjer familjen och kvinnan som flyttar in hos honom.
Ja. Ja, nu här är ju det att liksom alla har ett jobb. Jag talade just här med en kollega som är från Tyskland och sa att i Tyskland så är det väldigt många kvinnor som är hemmafruar.
Mm.
Och då är det ju ett helt annat upplägg, att då har du ju inga egna pengar att skaffa dig fast en egen lägenhet för. Att nu är det ju annat här där man ändå kan på något vis försörja sig. Om man nu har ett någorlunda vettigt jobb så kan man ändå ha en sån här möjlighet. Så.
Man kan inte riktigt vara sin egen hemmafru. Liksom. Så att, jag har ingen jobb och jag har ingen kar, men jag är nu hemmafru här för mig själv.
Jag går här och putsar lite.
Det skulle jag vilja. Oj, goals! Vad skönt det skulle vara.
Ja, men jag tänker att Eva, ni har varit tillsammans så länge med Jonas. Vad tänker du om det här med att vara särbo? Skulle du tycka att det liksom skulle kunna vara kanske lite skönt till och med?
Okej, jag måste nog erkänna att nu är det ju ibland sådär att jag inte blir jätteledsen om det visar sig att min man ska kanske vara borta en kväll.
Ja.
Sätter vi den här lilla flaskan Riesling i kylen och så tittar vi på The Crown hela kvällen.
Ja.
Om jag nu får barnaskaran natta i någon sorts god tid. Nej, jag tror ju nog också att i en välmående relation så behövs det lite distans mellan varven. Att man inte sitter i famnen på varandra precis hela tiden. För att man nöter ut varandra då, tror jag.
Ja.
Men inte vet jag nu sen om jag skulle vilja bo isär helt och hållet. Det vill jag nog inte.
Nej,
det vill jag inte. Men man måste ju ha, vi har ändå ett relativt stort hus. Så vi har liksom ändå så att vi kan, båda kan dra sig undan till var sitt rum. Och man kan stänga en dörr däremellan om man tycker att nu måste jag få vara i fred.
Ja.
Det är en annan dörr än vässadörren. Den har vi också, men den räknas liksom inte.
Ja, men det är ju bra. Och det där är ju också en förutsättning. För jag menar, om du bor tillsammans i en etta eller en liten tvåa, så då är det ju nog svårt. Då kommer man ju inte undan.
Men jag tänker också att ett sätt att ta reda på vad som skulle vara bäst för ens relation är ju att man testar att bo ihop, till exempel på en sommarstuga eller så här.
Mm.
Att hur går det för oss när vi är tillsammans precis hela tiden? Och så kanske man inser att nej, det kanske är ändå bäst att vi håller våra separata boenden för att vi blir trötta på varandra.
Ja, eller att man fast bor hos varandra turvis under en längre period och ser att hur funkar det efter att vi har liksom kommit över den första. Åh, det är så ljuvligt att du är här och jag älskar dina skitiga strumpor för att du är så ljuvlig. Så det kan ju vara bra att testa lite först faktiskt.
Men det var faktiskt ett brev som vi fick in redan inför det här avsnittet. Då var det en lite äldre kvinna, 72 år gammal, som skrev att hon är änka och hon är ihop med en enkling. Och de har båda hunnit bo separat för sig så länge. Så att de har fortsatt med det här och det kan vara jättetrevligt att umgås och så här. Men så är det ganska skönt att gå hem till sig efteråt. Och att hon misstänker att de bara skulle bli irriterade på varandra om de skulle bo ihop.
Mm.
Och det verkar ju faktiskt vara så här, den här undersökningen du citera här i början. De hade visst också kommit fram till att ju äldre folk blir, desto mindre ser man det som någon nackdel att vara särbor. För att de här äldre, de behöver ju inte bevisa någonting för någon. Vem bryr sig? Vi har liksom redan haft de här äktenskapen och barnen och så här. Och nu är vi ett par, men inte behöver vi nu liksom flytta ihop för att på något sätt manifestera det.
Ja, men det kan hända att om man helt enkelt blir äldre så slutar man att bry sig om vad folk tycker.
Och, ja, det är helt rätt.
Ja, man tänker så att nej, men hej, nu ska jag här träffa min härliga manliga vän över veckoslutet och sen är det jätteskönt att ha något hem på söndag.
Exakt.
Det tycker jag låter som ett bra upplägg.
Ja, men jag hade också just sådana lite äldre bekanta som tvingades bo ihop för att den ena hade rörsanering i sitt hus.
Ja.
Och då bodde hon då hos sin partner. Och de blev ju helt galna på varandra. De är nog ihop fortfarande, men de insåg nog då att nej, men nu vet vi det. Vi ska inte försöka flytta ihop. Att vi fortsätter som förr. Och nu är mina rör i skick och nu sticker jag.
Ja.
Heippa!
Heippa! Oj, vad skönt. Ja. Här hade också en signatur. En person hade skrivit in till min privata Instagram. Jag ska inte säga något namn här nu så att det ska bli något sånt outande som hade skrivit om just det här med orsaker till varför man väljer att bo isär. Och den personen skriver så här. Jag har varit tillsammans med min särbo cirka 20 år. Jag är 44 och han är 42. Jag har psykiska problem och min särbo med och ingen av oss går orka med någon dygnet runt. Så nu bor vi i samma höghus och det här fungerar bra. Vi ses när vi orkar och när någon av oss är trötta så kan man vara hemma hos sig. Vi sover hos varandra mest på helgerna och dessutom så har min mens blivit jobbigare med åren och när jag har mens så vill jag sova och vara i fred. Vi har också bott i olika kommuner och pendlat till varandra, men det här var jobbigt. Vi firade nyår, midsommar och liknande ihop med min familj. Som vi har det nu så passar oss allra bäst. Med våra handikapp så har barn heller aldrig varit aktuella. Ännu efter alla dessa år kär i min särbo och längtar efter honom när vi inte är tillsammans. Vi har inte heller samma syn på ordning och han får ha det hur han vill hos sig och jag får ha mera ordning hemma hos mig. Så skrev den här personen till mig privat. Och det här tycker jag att det låter det är mysigt att man kan bo i samma hus men man har olika lägenheter.
Det är ganska härligt.
Ja, och då kan man liksom tassa ner till den andra då det känns så.
Och det här som hon skriver här också, det här med längtan. Det tror jag inte alls man ska underskatta så där som en gnista i en relation. Det här att man hinner börja längta lite efter den andra, det hinner man ju inte. Till exempel, det är ju därför folk blir så sura på varandra på sommarloven när man är tillsammans hela jävla tiden.
Ja.
Men det där att man sen börjar tycka att oj, att nu skulle jag nog vilja ha en kram, att på fredag då ses vi. Det är ganska bra.
Ja, och här också som den här brevskrivaren sa att just att de båda har psykiska problem och kanske därför också behöver mera tid för att ta hand om sig själv och sin mentala hälsa. Så då är det ju ännu bättre där att man kan bo isär så att man inte slösar bort den energi man har på onödigt tjafs och så.
De har resonerat mycket moget, tycker jag.
Ja.
Kan man hitta ett upplägg som funkar för just dem? Och det är ju det som det egentligen är fråga om här hela tiden. Inte det där med att vad tycker de andra och vad förväntas vi göra, utan vad fungerar för dig och mig? Är det att vi ska bo ihop? Är det att vi ska kombinera våra familjer? Eller är det att vi ska göra så som vi tycker? Vad har vi pengar till? Vad har vi möjlighet till? Hur ska vi nu riktigt göra det här?
Mm.
Och sen nästan alla som har skrivit till oss har ju hittat den där gyllene gralen höll jag på att säga, men den där upplägget som funkar för just dem, och det är fantastiskt.
Här hade ännu avslutningsvis en brevskrivare tyckt att det här med att vara särbo kanske skulle kunna rädda ganska många förhållanden.
Jag lever som särbo sedan 11 år tillbaka och det är ett gemensamt val. Jag har 2 samboförhållanden bakom mig och de har inte varit så framgångsrika. Så det är nu huvudanledningen till att jag nu vill leva som särbo. Särboförhållande har många fördelar och generellt är jag övertygad om att kärleken och passionen lever längre om man lever som särbo. För oss har den här lösningen fungerar väl i större delen av vår relation. Dels för att vi har väldigt olika fritidsintressen och dygnsrytm. Jag tror att många relationer kunde räddas på sikt om man skulle övergå till att vara särbo istället för att skilja sig. Om man tog den här dialogen i tid innan problemen blev alltför infekterade. Och efter ett tag som särbo kanske känslorna som en gång fanns skulle blomma upp igen. Den vanligaste frågan jag fått under våra tidiga år var: när ska ni flytta ihop? Och svaret har alltid varit: det ska vi aldrig. Länge lever särboskapet, 42 år.
Härligt, alltså det där tycker jag att det är en uppfriskande tanke. att vara om man skulle, det, ofta brukar det vara så att vi har pratat om relationer, att ja, man flyttar isär och så här, att det är liksom slutet. Men att om man skulle tänka att innan det liksom börjar få helt åt fanders, vad om vi testar det här med att bo isär? Det hade också höstbarn gjort.
Precis.
Det här tidigare som vi hörde, att man märkte att man bodde ihop, att det funkar inte. Sen då de flyttat till olika adresser så blomstrar den här relationen upp igen på nytt på något vis.
Det känns ju nog ofta sådär som att när folk flyttar isär så är det en ganska klar indikator att det här kommer inte att funka. Att det är lite sådär som att säga, men att vi kan ju försöka vara vänner och inte bli de nu riktigt vänner sen ändå. Men då måste man kunna ta då den här diskussionen att vad är nu vårt issue? Är det att vi inte vill bo ihop eller är det att vi inte vill vara ihop?
Just det.
Att det är två helt olika saker. Då kan man kanske märka att okej, det vi grälar om är det här med städningen och det är det här med rutinerna och det är det här med att du vill titta på tv till jättesent och jag vill gå och lägga mig. Det är allt sånt här som är kopplat till vårt boende.
Mm.
Kanske vi borde ha varsiga hem och sen umgås för att vi har ju jätteroligt och vi har samma humor och vi trivs och vi tycker om att göra si och så utanför hemmet.
Ja,
så då man, kanske vi har en chans.
Ja, nej men liksom om man eliminerar allt det där som leder till tjafs, om man har möjligheten att göra det, så att man bara kan koncentrera sig på relationen och den andra personen då man ses.
Mm, jag undrar om man skulle klara av det där själv. Jag tror nog kanske det skulle kunna behövas en parterapeut som stöd där för att faktiskt kunna sätta fingret på att vad är det som gnaver i vårt förhållande och kan vi åtgärda det genom att till exempel bo var och en för sig. Så det kan funka, bevisligen kan det funka. Det är uppmuntrande.
Ja, men det är ju en uppfriskande tanke i alla fall som man kan ta med sig från dagens upplaga av Norren av Frans.
Ja, men någon sorts summering av det här. Jag är helt övertygad nu om att särboförhållanden är du shit.
Ja.
Ni har skrivit så lyriskt om det här upplägget så att jag tror inte kanske att det är aktuellt för mig, men åtminstone så måste jag lite kanske omvärdera mina tankar om särboförhållanden. För det tycks ju funka svinbra för många där ute.
Ja, och jag känner mig också mindre ensam nu. För det är många som har frågat mig att ja, sen om du hittar någon ny man, att ska han flytta in i huset då? Och jag har varit så att usch nä, det ska han ju absolut inte göra. Och då har folk varit lite så att ja, alltså, du är inte ändå liksom riktigt vet du, villig att satsa på en relation. Och att det har känts som att man lite måste försvara det här tankesättet. Men nu känner jag mig mindre ensam tack vare alla er som har skrivit in. Tydligen är många andra som tänker på samma sätt. Att jag har mitt liv här och du har ditt liv där. Och så förenar vi de här två liven på ett sätt som vi tycker att passar oss båda.
Men tänk om du nu träffar någon med ett jättefint hus. Ett ännu finare hus.
Det finns inte finare hus än mitt.
Nå, det är nu det. Ja. Det är nu det. Ja.
Nej, men alltså, ja. Never say never. Jag kommer ju säkert att få, äta upp det här ännu en gång. Det är lite samma som att jag ska aldrig bygga hus. Jag ska aldrig flytta till Vasa. Jag ska aldrig bo ihop med någon igen. Så jag menar, jag har ju motbevisat mig själv här många gånger ännu. Så jag ska inte säga något mer.
Ja, ska vi sluta där? Okej, då gör vi på det sättet. Då. Men hörni, tusen tack för era brev och era insikter. Det var väldigt intressant det här.
Ja.
Och jag tycker att vi alla kan ta med oss det här. Det perfekta boendeupplägget är det som är perfekt för just dig och inte vad någon annan tycker att du borde göra.
Mm. Och inte sätta liksom en värdering av själva relationen i hur ni väljer att bo.
Nej, just det.
Bra, då blev vi lite klokare igen. Vi förbättrar världen här. Ännu en gång.
Piku, lite bättre blev världen, kanske, möjligen.
Kom ihåg att ni kan tipsa oss om ämnen som ni vill ta, att vi ska ta upp här i podden, relationspodden@yle.fi. Där kan man alltid skriva. Man kan skriva direkt till oss på till exempel våra konto på sociala medier. Eva Frans, Hanna Norrena heter vi där, väldigt logiskt nog.
Vi är så gamla så vi har kapat det där.
Ja, vi har kapat dem innan någon annan tog dem.
Jag har inte ens fått någon sån här fejkkonto ännu, men det kommer nog säkert.
Ja, men får se hur det blir så här.
Ja, skriv till dem också, det blir säkert glada de där trollerna om ni skriver tips till dem.
Yes, men hej, tack för det här och vi hörs väl igen om en vecka.
Ja, om inte något hemskt händer så gör vi nog säkert det.
Yes, sköt om er och var snälla med varandra.
Puss!
Puss och kram!